Reportaget Palmemordet 40 år. Det har skrivits mängder av böcker om mordet på tidigare statsminister Olof Palme. Och nu när 40-årsdagen av den tragiska händelsen nyligen har varit så kommer det att släppas inte bara nya böcker utan också att släppas tv-dokumentärer och poddar om fallet som fortfarande söker sin lösning. Jag har lånat ett reportage från taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm där Pia-Lena Krichell kommer till studion för att berätta om några av de böcker som hon tycker stuckit ut genom åren. Reporter är Marcus Morey-Haldin.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll.
Den 28 februari så är det 40 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Och det innebär ju såklart att det blir aktuellt i media igen med mängder av tv-serier, böcker, poddar. Och vi har med oss Pia-Lena Krichell, bekant röst för er läsare, som ska guida lite i den här massiva floden av nytt material som handlar om mordet och 40 år som har gått sedan dess och utredningar och så vidare och så vidare. Jag tänkte börja, Pia-Lena, med att fråga, kommer du ihåg var du var när du fick beskedet om att Olof Palme hade mördats?
Absolut, det är glasklart. Jag hade också varit på bio den kvällen. Varit på Röda Kvarn på, vad heter gatan? På Östermalm och sett Kai Pollax älska mig. Det är verkligen detaljrikedom här. Så jag kom hem vid 12 på natten kanske. Och satt, jag brukar alltid lyssna på nattradio innan jag skulle sova. Jag var ju 15 år då. Och det var bara klassisk musik på P3. Jag fattade ingenting. Det var så konstigt liksom. Sen när jag vaknade på morgonen och satte på radion så fick jag ju höra det. Och då gick jag och väckte min pappa och bara, Palme är mördad. Så sprang jag ner och köpte en DN. Och det var ju faktiskt den första stora nationella chocken, traumat för Sverige. Så att det är en jättegrej och det var en jättegrej.
Och det var och det är en jättegrej och det är ju också någonting som oavsett hur lång tid det har gått så går det i vågor. Det kommer nytt förnyat intresse, nya spår, eller inte nya men i alla fall sådana som lyfts fram i offentligheten. Och senast nu i december så avskrev en överåklagare den så kallade Skandiamannen.
Trots det kommer förundersökningen att fortsätta vara nedlagd, men nu med en ny motivering. Att det inte går att bevisa vem som är gärningspersonen och att det inte heller kommer att gå att bevisa även om förundersökningen återupptas.
Många spår och som sagt mycket media. Jag gjorde en snabb sökning på Legimus och det kan hända att jag inte fick med alla sökord. Men då var det 57 böcker om man sökte på Palmemordet. Och minst en är under produktion. Så att om man är intresserad av det här så finns det att lyssna på.
Verkligen. Och jag har huggit tag i en som har en liten annan vinkling än vem mördaren var. Jag fick ett tips av en människa som hade läst den här boken som sa att det här är superintressant. Det var en tjej som heter Anna Hage som har skrivit en bok som heter 30 år av tystnad. Hon var den första personen som kom fram till Olof Palme när han hade blivit skjuten och försökte göra hjärt-lungräddning tillsammans med en annan kille. Hon var då 17 år och utbildade sig till undersköterska. Och det där var inte snyggt hanterat av henne som verkligen kronvittne. Och hon var ju faktiskt ett barn. 17 år, då räknas man som barn. Och jag hoppas och tror och faktiskt vet att det är ändrat nu hur man behandlar barn i såna här viktiga utredningar och i rättsmaskineriet, för hon blev ju traumatiserad. Så mycket journalister och människor som har jagat henne, och hon var också helt plötsligt inkallad till att vara vittne i rättegången mot Christer Pettersson som var den första misstänkta personen i det här fallet.
Men under flera månader efter att Christer Pettersson blivit gripen är jag som omgiven av en termitsvärm. Frågor hela tiden, inte bara från polisen. Även från journalister eller människor i närheten. Tror du att han är mördaren? Blir du kallad till rättegången? Ska du dit? Men jag har inget svar.
Den var faktiskt himla bra bok. Det var som att läsa en thriller. Man satt med hjärtat i halsgropen halva tiden. Halva boken är tillbakablick från hon hjärt-lungräddade försökte. Och andra hälften är när hon äntligen träffar en bra terapeut och får hjälp att hantera det här traumat som den här insatsen och hur hon behandlades efter det har följt henne genom livet och gett henne ganska svåra men, själsliga men.
Och den här som man titeln kanske skvallrar om, så den här är inte så färsk, utan den här kom för ganska många år sedan.
Den kom ut 18 tror jag, eller 19, så att den är någorlunda ny ändå.
Många av de böcker som finns handlar ju om det polisiära, vad polisen gjorde fel, vad de gjorde rätt. Man försöker bevisa eller lägga argument för att den eller den är gärningsmannen eller gärningspersonen. Men det här är något annat.
Ja, men precis. Det är en verklighetsbild från en människa som har dragits in i det här faktiskt väldigt taffliga handhavandet av det fruktansvärda mordet. Det är som ett skämt, det som hon beskriver. Att helt plötsligt blir hon uppringd av någon, och får vi också komma ihåg att hon är ju väldigt ung och kanske också lite som även jag var då. Man gillade ju att bli sedd och få uppmärksamhet. Så när en journalist ringde så tackade hon oftast ja. Och någon gång så ringde det någon, vi träffas på ditt favoritfik i Södertälje där hon bodde. Så glider hon upp där och där sitter någon med jättemycket, en uniform på sig, och säger bara, ja, det är bäst att du inte pratar för mycket för landets säkerhet. Typ. Och sen går han därifrån. Alltså en militär. Otroligt märkligt hanterat av staten Sverige. Gentemot henne i varje fall.
Och hur staten Sverige har hanterat Olof Palme, det har ju också tagits upp flera gånger i efterhand så att säga. Till exempel nu så är det ju ett krav från bland annat Per Janse och Lars Borgnäs som inför 40-årsdagen har spridit ett upprop med krav på en sanningskommission. Kravet är att det ska tillsättas en kommission med rätt att få full insyn i all arkiverad dokumentation som ska ha möjlighet att hålla domstolsliknande förhör och så vidare och bryta tystnadsplikt. Det här är ju någonting som pågår trots att utredningen är nedlagd, men det känns som vi kommer höra saker om Palmemordet, speciellt i år då, ändå.
Verkligen, bara häromdagen så var det en debattartikel i Dagens Nyheter som tog upp hela den här problematiken att man lade ner hela fallet i och med att den här så kallade Skandiamannen, att han är avliden, och det var ju många som trodde att det var han helt plötsligt, och Christer Pettersson som då heter det chefsåklagare kanske han var, då la han ner hela Palmeutredningen. Den är ju fortfarande nedlagd, men inte på grund av att han är avliden då, som var huvudspåret för Christer Pettersson. Men jag kan också på något sätt förstå, för de böcker jag har läst och de serier som jag har sett om Palmemordet, plus att jag har följt med lite så här lindrigt genom åren, jag tror ju på allt som jag läser, eller man ska säga. När jag såg den här dramaserien på Netflix som hette Den ofrivilliga mördaren, tror jag, Robert Gustafsson spelade huvudrollen, finns syntolkad förresten, då tyckte jag att det kändes helt rimligt när jag såg den serien.
Jag rusade fram för att hjälpa honom. Jag kände hans borttynande puls. Jag bara sprang efter honom.
Den mördaren, men var inte det livsfarligt?
Ja.
Du är ju en hjälte.
Jag kanske inte är vidare analytisk av mig, men det är likadant när jag läste en bok av Jon Jordås, ganska nyutkommen, där det var en annan person som inte pekades ut, men kunde utredas för han väldigt möjlig mördare också.
Gärningsmannen behöver inte nödvändigtvis känna ett brinnande hat mot Olof Palme, snarare en fixering, en irritation. Sannolikt hade någon annan makthavare kunnat angripas istället.
Då trodde jag att det var han, så att det är nog väldigt, väldigt svårt.
Vi kan lägga till att Jon Jordås bok är kaxigt betitlad Den sista boken om Palmemordet.
Den var också väldigt välskriven och superspännande. Det blir ju liksom, fast det är verklighet, så blir det som fiktion på något sätt.
Den handlar ju då om det så kallade Christer A-spåret, som är ett av de andra spåren. Och vill man ha lite koll på de spåren, om man inte redan kan allt utan vill ha lite av en översikt över vilka spår som har presenterats och avskrivits och så vidare, så kommer SVT sända en 8 delar lång serie som heter Kriminalarkivet, mordet på Olof Palme, som börjar sändas 22 februari, där André Pops och Lasse Lampers går igenom många av de här spåren. TV4 vill inte vara sämre. De har en tredelad ny serie som heter Palmemordets dolda spår. Så det finns ju mycket. En podd som försöker göra något nytt, sen får man väl se om de lyckas, det är Anton Berg och Martin Jonssons Spår, som är en sån här podd som brukar ta upp gamla fall och kolla på alternativa gärningsmän och så vidare. Och nu ska de under 2 år sända avsnitt om Palmemordet. Och de gör det på ett speciellt sätt. Och du, Pia-Lena, har lyssnat på det. Det här är en låst podd som man måste betala för. Men det första avsnittet finns ute för vem som helst att lyssna på. Och vad är det de gör där, Pia-Lena?
Jo, de tänker att de med hjälp av AI ska försöka hitta nya vinklar och ledtrådar. Dock måste ju AI, artificiell intelligens, ha tillgång till digitala dokument. Så att de måste digitalisera hela Palmeutredningen, och det är mellan 300 000 och 500 000 sidor dokument. De har börjat, de fotar av dokument och sen petar in på något sätt för konvertering. Det låter ju väldigt ambitiöst och spännande.
Om det nu tar flera år att läsa igenom hela utredningen, men bara några minuter för en AI att söka efter svar, vad kan hända då?
Men som någon som de intervjuade sa, kommer in skit riskerar att komma ut skit. Så om alla som vet lite om AI, om man har gjort en sån här fråga, hur lagar jag spaghetti pomodoro, så kan man få ut att lägg äpplena i kokande vatten, för att äpple heter pomodoro kanske på, eller, det blir konstigt, utan man måste vara riktigt säker på att det som AI hanterar är korrekt, för att sno ihop säcken lite med mitt konstiga resonemang.
I den här podden så pratas det om att Palmeutredningen hittills inte har varit särskilt digital, så på det sättet blir det nytt.
Ja.
Men det jag kan undra ibland är, finns det verkligen så mycket nytt att berätta? Det är det som Spår hoppas på, att det är gamla dokument men det finns något nytt. Men har man inte hört alla spår redan, inte bara en gång utan flera gånger, kan jag känna. Vad säger du, Pia-Lena, det här med att man går tillbaka till gamla saker?
Ja, alltså det kan ju finnas ett värde i det om man mot förmodan skulle hitta en ledtråd. Sådär. Så att, feel free för de som gillar att göra det. Där kanske inte jag är riktigt, men jag tycker att det kan vara intressant att läsa böcker eller se en serie i lagom mängd.
Även om inte du är publiken som nagelfar varje bok och podd och tv-serie, så känns det ju som att det finns en publik. Det här är någonting som folk inte kan släppa, annars skulle det inte släppas så här många nya dokumentärer och böcker och poddar. Vad säger du om det? Tror du att det kommer det här intresset kommer fortsätta?
Det tror jag faktiskt, för om vi får dra en parallell så helt plötsligt så blossade ju mordet på JFK upp, John F. Kennedy, som mördades 63 för något år sedan. Det är också väldigt så här, var det Oswald som sköt eller inte? och så vidare. Så att det, jag tror inte att det kommer gå i träda, Palmemordet.
Vi hörde Pia-Lena Kersell. Musiken i inslaget var A Softer Night av Nathan Larson. Exemplen från böckerna var hämtade från Legimus-inläsningarna av 30 år av tystnad, Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme av Anna Hage och den sista boken om Palmemordet av Jon Jordås. Vi hörde också klipp från podcasten Spår, SVT, Sveriges Radio och Netflix.